Det här är en podd från Svenska Yle.
Ännu för bara några år sedan så var det mycket viktigt för mig personligen att regelbundet lägga upp saker på sociala medier och sen på sätt och vis mäta min egen popularitet genom att se hur många likes de här inläggen fick. Och om det gick så att säga dåligt så kunde jag fastna i flera dagar och fundera på vad jag hade gjort fel med det här inlägget. De senaste åren har jag lite lyckats frångå det här, men Monika Olgars, känner du igen det här?
Jo, jag känner nog igen det både från mitt eget liv och sen från mitt jobb som psykolog och psykoterapeut.
Sociala medier förorsakar sådana liknande problem för många användare, och speciellt gäller det Instagram och Snapchat kanske, och nu för tiden också TikTok. Det här är Nyhetspodden, jag heter Simon Karlsson och med mig har jag alltså Monika Olgars, psykoterapeut och docent i psykologi. Vi ska fundera på hur det här med sociala medier och ångest hör ihop. Det amerikanska mediehuset Wall Street Journal har nyligen tittat på interna Instagram-rapporter och rapporter från Instagrams ägare Facebook, som bland annat visar att en tredjedel av unga flickor får en sämre bild av sina kroppar då de använder Instagram. Monika, är det här normalt att känna så här?
Jo, det är nog normalt och ganska mycket pratar ungdomar om de här sakerna, att vad de upplever på sociala medier och hur man kanske just till exempel jämför sig själv med andra där. Nu har jag inte något procenter att ge dig, men att det är förstås ganska individuellt att människor är ju olika också, hur mycket man använder sociala medier och hur man upplever det, och man har ju också kanske olika sårbarhet för att till exempel känna ångest eller att det växer olika osäkerhetskänslor igen och så vidare. Men att definitivt är det här sådana teman som människor pratar om och som nog väcker också svåra känslor och kanske sådana otillräcklighetskänslor och frågor om självbild och kroppsbild.
Du säger att du inte har siffror, men jag har. Det är nämligen så att enligt de här rapporterna som Wall Street Journal har tittat på så verkar Instagram vara en av de största bovarna. Och användningen skapar inte bara en dålig kroppsbild enligt de här interna utredningarna. Till exempel 1 av 10 brittiska flickor anser att de har fått självmordstankar genom att använda Instagram. Och 1 av 5 har uppgett att Instagram får dem att känna sig ensamma. Wall Street Journal har också intervjuat en tjej som säger att hon som 13-åring började hetsträna och utvecklade en ätstörning på grund av fitnesskonton på Instagram. Vad väcker det här för tankar?
Så kan det absolut vara, och sådana här erfarenheter kan människor ha, och det är ju jättetråkiga, sorgliga saker. Om man tittar på vetenskapliga studier om det här området, så jag har lite just följt med gällande ätstörningar och kroppsbild och sociala medier, för att det då intresserar mig speciellt via mitt jobb, så är det just så här att man ser en association mellan användning av sociala medier och det här en kroppsbildsproblem och sen också ett störningssymptom. Men att det att man ser den här associationen, så det betyder inte att man kan säga att sociala medier orsakar de här sakerna, utan det kan också vara så att människor som till exempel har mera kroppsbildsproblem och kanske mycket funderingar kring ätande och kropp, så det kan också vara så att de tillbringar mera tid på sociala medier. Eller det vill säga, det går inte att helt direkt säga vad som är liksom hönan och ägget så här igenom snitt. Men att den här associationen finns där, och samma sak gäller mental hälsa i övrigt. Att det finns studier som pekar på en association mellan användning av sociala medier och till exempel ångest och depression. Men att där är, om man tittar på det här forskningsfältet liksom sammantaget och inte bara enstaka studier, så det här, med forskningssammanfattningar visar att de här liksom effektstorlekarna är ganska små, och det är liksom också lite inkonsistent vad de här resultaten, eller liksom det finns liksom variation i resultaten. Att jag skulle själv säga att det kanske inte går att entydigt säga att sociala medier orsakar de här problemen, men att definitivt kan det speciellt på individnivå vara så att det för vissa människor spelar en större roll än för andra.
Åtminstone en bidragande orsak säkert till de här fenomenen, som både gäller flickor och pojkar och också unga vuxna, men ändå i en större utsträckning flickor veckor visar de här undersökningarna från Instagram själva. Vi vet också att allt fler unga lider av ångest i samhället. Det måste inte handla om kroppsbilden. Idag kom till exempel en rapport från regeringen om att en tredjedel av de unga flickorna nu har ångest. I fjol kom Åbo universitet med en rapport. En av fem kvinnor upplever att sociala medier orsakar en utseendepress. Så hur allvarligt borde vi ta de här problemen, eftersom det ändå folk verkar på något sätt själva koppla sociala medier till en att det skapar en dålig självbild?
Jo, jag tycker definitivt att det är en, liksom en viktig fråga, och det är att ungdomar mår dåligt och har ångest, så det är ju en jättestor och viktig och allvarlig sak. Och absolut tänker jag att sociala medier kan vara en orsak och en faktor där. Men att absolut tänker jag att det här är sånt som är värt att diskutera och ta på allvar.
Mm. Och i de här interna dokumenten så framgår det också att till exempel Instagram vet att de har en inverkan på vissa människor. Men bolagets vd säger till Wall Street Journal att den här lösningen inte är enkel och att det inte finns en sån här så kallad silverkula som löser problemet i ett slag. Och Instagram då, om vi pratar om det, så har ju till exempel börjat erbjuda en möjlighet att till exempel inte visa antal gilla-markeringar på inlägg. Hur hjälper sådana här saker att minska den här pressen, tror du?
Jag tänker att definitivt har företag och plattformar ett ansvar. Sen vet jag inte om jag har svaren på vad de borde göra. Jag tänker att det är ju bra, till exempel den här gilla-markeringsfunktionen, att man kan ta bort den. Och i något skede så fanns det, om jag kommer ihåg rätt, åtminstone på Instagram, att det kom kanske några varningar om det var något ätstörningsrelaterat material och sånt, vilket jag tänker att det är bra. Men att samtidigt, jag tänker att vi rör oss på något sätt på flera nivåer här gällande hur vi tacklar det här problemet. Att en sak är säkert vad de här själva firmorna och plattformarna kan göra. En annan sak är hur man som individ kan försöka navigera i det här landskapet och i sociala medier, vad man kan göra för att skydda sig själv och må bättre. Och sen är kanske en tredje nivå är också att hur vi som samhälle överhuvudtaget förhåller oss till alla de här temorna gällande mat och ätande och alla normer och sånt, att de här budskapen bottnar ju i dem.
Det är kanske svårt att säga vad de här företagen ska göra, att hur ska de förvalta det här ansvaret de har. Men ja, som du säger, samhälle, på samhällsnivå blir det liksom tydligt när det kommer så här rapporter om utbredd ångest och problem med kroppsbilden och så vidare, att vi inte kanske tar det tillräckligt mycket på allvar, att vi inte erbjuder tillräckligt mycket stöd.
Någonstans bottnar det ju, eller ja, någonting bottnar det ju att ungdomar mår dåligt. Och det är ju förstås också, nu upprepar jag hela tiden att saker är komplexa, men saker är ju komplexa. Och om man tänker på det från ett kroppsbildsperspektiv eller ett just gällande ätande och kroppsbild, så där har vi ju ganska horiga normer och press och ideal i vår kultur gällande den typen saker, där jag tänker att vi har säkert liksom väldigt mycket att diskutera och ifrågasätta. Men gällande ångest och illamående överhuvudtaget, så det är ju en stor debatt inom fältet, att varför mår unga dåligt, och där finns säkert många, många saker. Och jag tänker att till exempel finns det studier som tyder på att perfektionism och den typens press liksom har ökat under årtionden, att unga har det ju ganska hårt. De har ganska hårda bud, och jag tänker gällande hur det är med studier, till exempel att man ska välja rätt från första försöket ungefär och sånt här, att det är ganska hårt att vara ung idag.
Ja, det jag upplever själv åtminstone att det idag talas trots allt ändå betydligt mycket mer om de här problemen på ett seriöst plan än för bara 10 år sedan till exempel. Ser du själv att vi ändå gör någon slags framsteg i att ta den här diskussionen?
Jo, jag håller helt med dig om att det talas om de här problemen, och det är nog en viktig grej. Sen är ju förstås följdfrågan att vad leder det till? Och där är ju liksom på något sätt lite samma sak, att det finns många nivåer, att det finns den nivån att vad börjar illamående, vad grundar det sig i? Och där är det ju, jag tänker, allting från familj och vänner och skola och närmiljön till samhälle och kulturen och allt sånt. Men sen också det förstås som är en viktig fråga, att sen när man börjar må dåligt, att hur får man hjälp, hur får man hjälp i tid, och att alla de systemen också funkar. att bra är det att man pratar om de här sakerna och förhoppningsvis leder det också liksom till konkreta åtgärder.
Men betyder det här att jag borde radera mina sociala mediekonton eller finns det någonting gott också med sociala medier?
No, du kan radera dem om du känner för det, men att jag tänker att det är en kanske ganska viktig grej det är att sociala medier kan definitivt ha negativa effekter och vara för i vissa situationer liksom ha påverka mående negativt, men de kan också ha positiva effekter. Och det finns inte så jättemycket forskning, åtminstone från kroppsbilds ätstörningsfältet, men jag tänker på mitt eget jobb att det är definitivt en sån sak som människor också kan få stöd från. Och att det finns ju också mycket sånt socialt medieinnehåll som handlar om till exempel att förhålla sig mer accepterande till sin kropp och sig själv. Och det finns också mycket liksom kamratstödsinnehåll och den typen saker, att det kan vara liksom både och.
Det kan vara svårt att på rak arm sammanfatta ett sånt råd, men finns det någonting till exempel om jag märker att en vän till mig upplever en press, till exempel en kroppsbildspress, hur kan man gå tillväga för att ge stöd åt en vän i en sån situation?
Ofta kan ett bra sätt att börja vara att på något sätt beskriva det man märker och säga att hej, att jag är orolig på grund av det och det, eller jag tycker mig ha märkt det och det, och kanske fråga om en vän vill prata eller så. Sen finns det ju väldigt varierande situationer, men att om det är en sån situation att man tänker att en vän till exempel kanske behöver utomstående hjälp, så kan man ju också kanske tipsa om det eller till och med erbjuda sig att hjälpa, att kontakta någon som ska kunna ge stöd och hjälp och sånt. Och förstås det att överhuvudtaget vara en god vän och finnas där och vara en människa att prata med och vara tillsammans med en viktig sak. Man behöver inte och ska inte vara en vårdare, men att det är att finnas till. Det är en jätteviktig grej.
På myndighetsnivå så vet vi att det åtminstone finns försök att förbättra tillgången på terapeuter, på andra stödformer, och att viljan finns åtminstone, och sen så är det ännu öppet att hur blir slutresultatet. Men vad vet vi om människor som upplever sådana här problem vi har talat om nu? Vad händer sen när de här unga kvinnorna och männen blir vuxna? Är det här ett ärr som lever med hela livet?
Jag tänker att allt man har upplevt lever ju på något sätt med en, att det är en upplevelse man bär med sig. Men att definitivt är det här sådana frågor som man kan få hjälp med och kan komma vidare med och kan liksom så att säga bli frisk från. Att det går absolut att hitta mera liksom nya och friskare och mera positiva omhändertagande sätt att förhålla sig till sig själv på.
Hur mår ett samhälle där en stor del av människorna mår dåligt?
Oj, det var en stor fråga. No, det är ju vi som är samhälle. Så på det sättet tänker jag att det är ju en ganska, ganska stor sak om många mår dåligt. Och det är ju väldigt mycket mänsklig kraft och tid som är bunden i det att må dåligt och ha det jobbigt.
Är lösningen då att fortsätta utreda varifrån det här problemet kommer, så att vi kan förhoppningsvis i framtiden minska på antalet människor som lider av ångest och skadlig självbild?
Om jag skulle ha lösningen så skulle det ju vara väldigt, väldigt bra. Jag vet inte vad lösningen är och det vet säkert ingen, men kanske jag spontant tänker att lösningen säkert också rör sig på flera nivåer. Att det handlar både om det att försöka, som du säger, förstå vad allt det här handlar om, så att vi förstås ska kunna förhindra att människor börjar må dåligt i den utsträckning som de gör det nu. Men att lösningen är väl både vi alla i vårt dagliga liv, hur vi tar hand om varandra, hur vi förhåller oss till varandra, hur vi tar hand om oss själva. Lösningen är också politisk, hur det samhälle vi har, lösningen handlar om vårdmodeller, det är ju säkert jättekomplext och tänker jag kanske handlar om många, många olika nivåer och vinklar, vilket är ett väldigt vagt svar, men att jag tror att det är svårt att säga en sak.
Det är det garanterat. Tusen tack Monika Olgars för att du var här och öppnade upp den här frågan.